här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Står här 2050 och som en 74-årig nordisk man tittar på vad som egentligen hände med den där världen som jag föddes i, så tänker jag att den finns liksom inte riktigt kvar. Och de riktigt stora förändringarna har ju faktiskt kommit nu de här senaste 20 åren. Jag förstår naturligtvis inte allt, framförallt inte de som är födda efter 2030. De är lite knepiga för mig som äldre man. Jag förstår inte deras värld. Största förändringarna kring hur vi bor och lever och verkar och tror och ja, arbetar. Det var ju länge sedan jag använde det ordet. Det är svårt att sia in i framtiden. Så när de runt 2020 kikade på hur globaliseringen, urbaniseringen och det de då kallade digitaliseringen skulle påverka oss, så trodde man att det skulle bo ungefär 10 miljarder människor här på jorden och att 70% av dem skulle bo i städer. De där begreppen använder vi inte nu 2050. Och de hade ju naturligtvis fel, för det är ju omöjligt att se in i framtiden. Idag är vi då snarare 9 miljarder människor. Kurvan bröts någonstans där vid 2030 efter ett rätt stökigt decennium. Den här tiden mellan 2020 och 2030 då nationer och jättar dog, där klimathot hägrade, ett naivt teknikskrå spelade med våra liv och en ganska utkänt, gammal, dålig ekonomisk modell gick sönder. För det som hände där då runt 2030 hade vi aldrig kunnat anat innan. Det är nog den snabbaste kulturella förändringen som vi människor genomgått under våra cirka 350 000 år som gäster på det här rymdskeppet. I korthet konformades världen under 2-3 år runt en helt ny vision för Homo sapiens. Den kan nog bäst beskrivas som back to nature, och den starkaste drivande faktorn var en kollapsad ekologi med kraftigt försämrade livsvillkor. Så den här idén om en urbaniserad värld bröt sönder till förmån för en vision om att vi skulle leva med natur och evolution, inte mot. Och vår världs gemensamma vision är idag samverkan med alla medel tillgängliga för att på naturlig eller artificiell väg återställa världens alla biotoper. Alla, i princip alla, har sysselsättning, men ingen arbetar. Människor gör meningsfulla saker, ingen arbetar. Det gjorde exempelvis också att nationsstaterna, eller nationalstaternas betydelse, minskade. De hade inga självändamål längre eftersom alla automation stod för värdegenereringen. Valutan blev globalt demokratisk. Kultur och språk hade ingen geografisk knutpunkt längre. Lag, moral, etik blev så kallad källkod som utvecklades av den globala federation som uppstod efter 2030. Livsstilar evolverade ut ur det vi då kallade internet. Regioner blev däremot centrala i styrelseskicket där runt 2030, och de hade autonom handel, värdegenerering och distribution, och det skedde mellan regioner som lydde under det manifest som utarbetades av den globala federationen. Här idag 2050 är nära 6000 regioner anslutna till den här federationen. Här i norr ordnade vi cirka 200 regioner i något som vi kallade North Europe Circular Federation, med målet att skapa värde utan att skapa ekonomisk eller ekologisk skuld. Och vår region blommade. 2025 var vi cirka 250 000 stycken i regionen och cirka 100 000 individer i staden Sundsvall. I år 2050 har vi dubblat vårt invånarantal. Antal 500 000 i regionen och 200 000 i staden. En stor anledning till det här är vår långa bakgrund att förädla skog. 2027 och framåt forskade vi fram ett förstärkt cellulosa som vi kunde programmera så den kunde bli olika saker och hade hög flexibilitet. Det här sammanföll med en revolution kring 4D-printing. Det gjorde att cellulosa blev huvudsakligt material i nästan allt som världen producerade. Fordon, elektronik, hus, kläder och så vidare. Parallellt hade regionen en framstående roll i att tänka ut hur en global federation kring cirkulär ekonomi och ekologi skulle komponeras. Vi blev helt enkelt tankeledande och det attraherade väldigt många tänkare, konstnärer, akademiker. En ny kultur uppstod här. Så regionen kan idag mest beskrivas som rural-urban med mycket välmående ekologi och ekonomi. All distribution och transport är autonom och cirkulär ekonomisk. Normlivsstilen är att man lever väl med så lite synlig teknologi som möjligt och engagerar sig i meningsfulla aktiviteter. Aktiviteter som leder till att regionen och Tellus är cirkulär ekonomiska och ekologiska nollsummeresultat. I världen bor 9 miljarder människor och 60% bor i stora städer. Men det minskar. Trenden är tydlig. Målbilden är en rural, urban miljö. Och vår region är modellen.
Det där är ju ett scenario. Det är ju lite kul att prata just scenarion. För det där som du just pratade om skiljer sig ganska markant, skulle jag säga, från den liksom mer etablerade bilden av vad en smart stad faktiskt är.
Ja, jag tänkte jag ville busa med någon tankelinje som inte liksom, för om man googlar det här framtiden och städer och smart city och intelligent och digital city och allt det där, så fan, det är ganska konformat kring
verkligen alla är väldigt ense kring nu ska vi bygga den smarta staden, den kommer se ut så här. Det handlar givetvis om urbanisering. Det finns ingen annan väg.
Nej, vi utmanar den.
Ja.
Vi testar.
Definitivt. Ja.
Välkommen till Kjellander och Björk. En podcast om vår digitala nutid och framtid. Och lite dåtid, va? Vi är en digitaliseringspodd, Andreas. Vi gör tre format. Vi gör de här stora avsnitten, ett ämne i taget. Vi gör livepoddar. Har vi gjort mycket nu i vår. Och vi gör försöka samtal med spännande gäster som vill ta en aktiv plats i vår digitala framtid, kan man säga. Är det första gången ni lyssnar så kommer ni höra oss nu. Förmodligen i några olika delar där vi pratar om staden i framtiden.
Vi tackar också introt Gustav Grefberg. Och idag så sitter vi är tillbaka. Men inte på liksom nytt ställe. Vi är tillbaka på Great Space. Men det har hänt lite grejer sen vi var här sist.
Mycket.
Nu sitter vi i ett kanske vårt snyggaste poddrum.
Hittills. Något bättre än det som vi brukar bygga upp på Sato eller på Fuxvägen i Lillhällom.
Och här kan vem som helst podda.
Ja. Vi kanske gör en liten housecleaning senare och så kan vi prata lite mer om det då. Du heter ju Andreas.
Andreas Kjellander, arbetar som creative director på Gullers Grupp och jag har
Mats Björk, digital strateg i Sato. Ja, vi brukar ju göra de här avsnitten ungefär på det här sättet att vi är överens om några bärande frågor. Jag vet inte vad du har researchat, du vet inte riktigt vad jag har researchat. Och så sen så, men vi är överens om de bärande frågorna och så sen så bollar vi det här. Vi tittar dåtid, vi tittar nutid och så tappar vi fotfästet helt och tittar framtid.
Mm.
Och så får vi se vad det blir helt enkelt.
Mm.
Ska vi gå igenom de bärande frågorna?
Mm. Och idag då, bara för att liksom, göra det tydligt, ger vi oss på det kanske mest liksom buzzwordiga av buzzwords när vi kommer till just då den smarta staden.
Ja.
Eller staden som vi kallar det här avsnittet.
Mm.
Och ser vi liksom till alla investeringar och all uppmärksamhet som riktas just mot då konceptet den smarta staden, så känns det som ett oerhört intressant ämne att liksom att vrida i och kanske då titta på lite mer självkritiskt än vad andra har gjort. Nu lovar jag mycket här.
Ja,
men ditt intro lovar också mycket där, Mats, att vi ska inte vara ensam med den stora massan här, utan vi måste våga bryta i lite andra scenarion.
Ja, men utmana lite.
Mm.
Ge oss feedback på introt. Vi tycker att det är kul att busa med liksom, ja, ge oss feedback om ni vill. Ha tid. Ska jag langa frågor?
Langa frågorna.
Mm. Som vi är överens om att vi ska försöka få det här besvarat under avsnittet. Vem, Andreas, ska få bestämma hur städer utvecklas? Och vad ska en stad investera i? Vad är en smart stad? Vad är en smart stad? Hur mycket content som helst varje vecka om det här begreppet. Enorma investeringar, enorma upptrappningar både från offentlig och privat sida. Så vad är en smart stad? Vad gör en stad smart och intelligent? Alltså, vad är det för skillnad på smart och intelligent?
Ja, är det liksom att anställa en chief digital officer?
Mm.
Är det liksom smartare transporter och rörlighet? Är det sensorer i alla trafikljus och parkeringsplatser? Mm. Fler noder till IoT?
Mm.
Eller är det designen av staden, eller hur staden liksom organiserar sig? Är den, nu langar jag på här, Mats, det är på samma fråga. Kan den vara smartare, eller kan den vara säkrare, skulle jag säga, än andra städer? Är den lättare att andas i, billigare att bo i, enklare att hitta arbete i? Är den mer hållbar?
Och förstärker den din livsupplevelse?
Absolut. Vad gör en stad smart? Det är den frågan vi fortfarande är kvar i där.
Ja. Oh my god, vad filosofiskt vi kommer kunna bli. Moraliska aspekter. Vad är syftet då? Är det maskiner? Är städer maskiner som vi ska optimera?
Mm. Är det labbmiljö som vi har rätt och som vi ska experimentera i?
Mm.
Jag gillar också den tekniska, för vi har något sånt exempel lite längre fram.
Mm.
Kan man se städer som tekniska plattformar som faktiskt har användare?
Ekosystem, plattform. Mm. Vi kan testa och bolla med det mönstret lite. Hur påverkar datainsamlingen relationen mellan staden och medborgarna?
Mm.
Den är viktig.
Ja, men, ja, absolut.
Integritet, identitet, rättighet, men också service, bekvämlighet, hållbarhet. Alltså det,
ja. Ja, och i den hur man ska använda all den här datan. Vem ska äga den här datan? Ja. Vad händer med datan som hamnar där i molnet i dessa liksom, Facebook-tider?
Mm. Där kan jag ramla in i skällträsket. Vi får se hur det går.
Du måste ju skälla lite här, Mats. Ja.
Kan en stad bli för smart? Vad händer?
Mm.
Vad händer med de som var smartast i skolan, klassen? Ja.
Ja, och om ska säga det, om en stad, eller om smart är på något vis synonym med digital, där ska vi bryta i.
Ja.
Då, vad händer om staden liksom misslyckas att svara upp med de här icke-digitala sakerna kring liksom, socioekonomiska aspekter eller hur den... Ja,
jag skulle vilja sätta smart
mot
så här uthållig, resilient, tålig. Så ja, noka med en server så bara, nej, vart ingen kaffe idag. Bussen funkar inte liksom så här.
Det blev ingen energi då.
Nej, det blev dålig stämning.
Mm, verkligen.
Gör digitaliseringen slut på urbaniseringen? Den är kul.
Mm.
Här var roligt. Det är din fråga.
Mm, flyttar vi ut på landet.
Mm. Jag tycker det är kul att ta så här två stora krafter mot varandra och se vad som blir det. Och tänka lite på det.
För där är man, det är där man är ense.
Mm.
Den, jag menar.
Globalisering, urbanisering, digitalisering. Starka krafter som formar vårt samhälle. Men kan det vara i konflikt? Ja, kul. När försvinner smart stad som begrepp? För
Ja, det går knappt en halvtimme utan att man får det langat. Åtminstone i min bubbla så finns smart stad figurera som begrepp hela tiden, hela tiden.
Smart stad, digitaliseringen, mm. AI. Ja. Vi är också självskyldiga, Mats.
Ja, ja, ja. Ja, vi spinner ju dem lika gott som andra spinn-doktors egentligen. Vi har också fått in från Twitter. Vi reachade ut lite grann och frågade vad får vi inte missa liksom, om vi ska prata om det här. Och vi fick bra feedback. En som återkommande, det är så här, urban versus rural. Eller urban versus rural. Mm. Och det var ju någonstans där jag grävde lite grann själv. Jag tyckte det är så spännande. Vi är så himla säkra på urban. Så behöver det verkligen vara urban versus rural? Den tycker jag vi bryter.
Den är sjukt spännande.
För det handlar ju om vår livsupplevelse i framtiden, medelst stad. Människans plats i staden är ju liksom, det är någonstans där vi gräver, va? Det vore coolt om vi designade framtiden kring människor när vi nu ska bygga nya städer och göra dem så här rackansvarta.
Ja. Snyggt där, Mats.
Du, jag litar på dig på dåtid.
Mm. Ska vi kika? För jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av historien om vi ska lära oss om vad liksom smart stadbegrepp och vart staden tar vägen i framtiden. Mm. Och jag, för min egen del, så ställer jag mig egentligen tre stycken frågor som jag själv vill ha svar på i liksom den historiska aspekten. När och varför uppstår städer, eller uppstod städerna? Mm. När byggde vi den första liksom hyggliga staden som var liksom schysst? När kickade den här urbaniseringen igång? Mm. Och börjar vi med den första frågan där, så har ju städer en lång, väldigt lång historia, självklart, där åsikterna faktiskt då varierar om vilka forntidiga bosättningar som då verkligen kan klassas som då städer. Mm. Och här har ju då liksom tänkare och teoretiker spekulerat i vilka förhållanden som gav upphov till de här första städerna, alltså vilka drivkrafter låg bakom. Och den som jag hittar, liksom konventionella synen på det här, utgår ju just då från att städerna bildades efter den neolitiska revolutionen, liksom övergången jägare-samlare till
jordbruk.
Till, ja, och hålla på med det här med djur. Och nu är vi någonstans 8000 år före Kristus. Mm. Jordbruket vaknade, vilket möjliggjorde då att liksom tätare mänskliga populationer på något sätt. Och det stödde ju då den här liksom stadsutvecklingen. Mm. Jägarna kunde överge de här nomadiska livsstilarna och bosätta sig liksom närmare varandra.
Trendigt. Sjukt trendigt då.
Precis, det blev viralt. och det här gjorde ju då att människor blev bofasta, såklart. Man måste ju bruka jorden och hålla sina djur här. Och att befolkningstätheten ökade, samhällena blev socialt skiktade och den tekniska utvecklingen tog fart. Och tittar man, det här minns man säkert från liksom sina skolböcker, tillbaka till skolan, men det tidiga jordbruket i Mellanöstern. Mm. Det var någonstans där det liksom...
Det tog sig
först av många liksom förklarliga skäl, och vi går inte in på det nu. Men där hittar vi då världens äldsta civilisation, som då är den sumeriska vid då floderna Eufrat och Tigris. Mm. Och apropå smart stad, som vi kommer in på lite sen, så fastnade jag faktiskt vid smart stad. Det fanns smart stad redan då, just vad gäller konstbevattning, och när den kom, det är ett väldigt tidigt exempel på smart stad, 6000 år ish, någonstans före Kristus. Mm. Och det finns då teorier om att konstbevattningen verkligen var det som gav upphov till civilisationen, just för att den krävde en avancerad form av samarbete och organisation, och skapade då den samhörighet som var liksom grunden för att vi också, ja, vi skulle kunna bo bredvid varandra helt enkelt då.
Jag ska bara pausa det där.
Gör det.
Och säga att för er som spelar Civilization 3 framförallt, inte 4 här, så är det sjukt viktigt att researcha irrigation tidigt, just för att du ska kunna få ut bättre mat från fälten runt staden.
Just det.
Så jag köper det bara på grund av att spela Civ 3.
Ja. Så de har gjort sin research där, kan man säga, i spelet. Och ja. Tittar man på liksom fördelarna uppenbart vad gäller tät bosättning. Mm. Minskade transportkostnader, utbyte av idéer. Nu hittar vi även liksom moderna företeelser här. Mm. Vi kunde dela resurser, stora lokala matmarknader, andra bekvämligheter som kommer in, rinnande vatten, avloppshantering. Och det tittar vi ju då på fördelarna på kostnadssidan. Så givetvis, sånt vi har pratat om tidigare, brott. Mm. Högre brottslighet, dödlighet, högre levnadskostnader, föroreningar, trafik. Vi ska inte spola för långt fram här, men vi kommer till längre pendlingstider.
Ja, fast det blir ju så här, alla mänskliga egenskaper aggregerat kommer ju fram när människor möts i större volym. Klart, nu tar vi nästa ämne.
Men där, Wikipedia hade en ganska snygg, snärtig liksom, analys på det här. De sa att städer växer när fördelarna med närhet mellan människor och företag är högre än kostnaden.
Ja. Ja, men det var ju liksom,
ja, snyggt.
Känns som någon har tänkt där.
Ja, så det var det. Men när byggde vi den första hyggliga staden? Tyvärr får jag väl säga en liten disclaimer där. Historieböckerna är som alltid fulla av män. Mm. Och jag hittade också en man vid namn Hippodamus från Miletos. Just det. Grekisk arkitekt, matematiker, filosof, meteorolog. Mm. Och många titlar här.
Nej, men de var ju det. Ja. De här. De var ju allt.
Han får cred i alla fall i historieböckerna för att vara den första grekiska stadsplaneraren. Mm. Och man refererar till han som fadern för liksom stadsplanering. Mm. Han var liksom pionjären. Och väldigt kort där så var hans vision baserad på att man skulle då dela upp städerna i då områden för offentlig, i olika bruk. Liksom, för offentligt, för privat, för liksom helig användning.
Mm. Affärsdistrikt, parker.
Ja, men exakt. Och kanske någonting som stadsplanerare idag försöker gå emot, skapa mer liksom blandad.
Ja, men ändå att man åtminstone typade vilka beteenden som ska stimuleras på olika platser. Det är ju en arkitektur.
Liksom. Ja, men, ja, precis. Och i den smarta staden, enligt Hippodamus från Miletos, så bodde det 10 000 män och 50 000 kvinnor, barn och slavar. Det var liksom uppdelningen. Ja. Så att man får med oss nu också att fadern till den moderna, fadern till stadsplaneringen, han skapade städer som var byggda för män.
Det var ju
bor i idag också då, så att.
Om man gör en liten kvickspaning bakåt i historien så ser man att mannen har varit viktig. Det är ett mönster som jag har noterat. Det
finns precis
viss överrepresentation av män. Ja, jag förstår.
Verkligen. Så att, men det är intressant. Jag slänger in det för att det var så städerna skapades också. Mm. Så att det kan ju också finnas förklaringar till varför det finns problem idag.
Såklart.
I detta då. Mm. Så det var där. Och han låg bakom allt ifrån liksom, breda boulevarder, de här räta vinklarna. Det är direkt tillbaka till hans vision. Och han låg ju bakom mycket av det här ombyggnaden av antikens grekiska städer. Men nu då Mats, urbaniseringen. Nu händer det grejer. Fast forward, den kickar igång. Tillväxten, modern industri, slutet 1700-talet. Det har verkligen liksom börjat ta fart. Massiv urbanisering, uppkomsten av massa nya städer. Först i Europa, sen i många andra regioner. Och det är väl inte så konstigt, det vi ser idag också. Folk flyttar in från landsbygden till stadsområden. Så om man summerar då, de senaste 200 åren så har de då absolut största framstegen i stadslivet skett i mötet av ny teknik och fysisk miljö på något sätt. Ångmotorn, elen, bilen, som alla liksom förvandlade hur vi människor bor i städer idag. Och precis som tidigare så kom inget av det här utan nackdelar såklart.
Nej.
Men det förändrade liksom städernas sätt att fungera. Och några siffror där, i och med att vi ändå kommer att prata det lite längre fram här också då. År 1800 så var 3% av världen urban. Vilket ökade då till 14% 1900.
Jättebra.
Och till 40% år 2000.
Ja. Vågar vi titta på prognosen nu eller ska vi vänta
Vi kan lyssna på den prognosen. För jag tänkte att det får på något vis det får någonting liksom
Frama
historien i detta.
Jättebra. Jag skriver upp här. Jag ska
hålla mig vid siffrorna.
Nej, men jag tycker det är jättespännande det här mönstret. Någonting då som jag langar någon form av tanke som jag får. Det är ju under jordbruk så kunde ju inte staden som koncept fungera på något annat sätt än att man skulle stötta de individer som bodde där med mat, med liksom så här basbehov. Det var det som avgjorde skalan. Mm. Och så kom det ju liksom en volymknapp, ett volymreglage någonstans där 1764 och framåt. Mm. Som gjorde att, oh my god, vi kan ju skala upp det här, för vi klarar av distribution. Alltså, supply chain är ju ett koncept, ett industrialiserat koncept. Den gjorde ju att du kunde skeppa in mat på ett helt annat sätt. Det kunde man innan också, men inte alls på samma skala. Det var ju liksom högre och högre och högre och högre volym. Det var ju bara idén om att liksom skapa en stad för 1 miljon personer. Med all logistik, allt som det. Det gick inte att tänka i den neolitiska tiden.
Ja, men verkligen.
Medan nu så är det ju så här, det är svårt att tänka att det inte skulle vara den skalan om man tänker en stor stad. Så det tycker jag blir spännande att titta framåt. Vad blir det digitala synsätt på vad en stad ska vara? Det är inte synonymt med att det är stor skala. Det är ett industriellt koncept. Det är en industriell tanke. Där det är alltid högre volym, optimering, etc. etc. Det är ju en av...
Men det är som du, Mats, brukar säga, vi är ju faktiskt doppade i det paradigmet, ja, av industrialiseringen. Ja, det är det sättet vi tänker idag. Så att
det är ett helsike. Vi kan inte tänka industriellt. Och framförallt du och jag, vi är född fel. Vår intuition leder oss fel. Vi måste liksom utmana oss.
När behövde du vara född? Du berättade det för mig. Jag tänker industriellt.
Nej, men jag drar själv liksom så här godtyckligt en linje någonstans där vid 95-2000. Mm. Ja. Mm. Deras intuition är mer rätt för vad framtiden ska vara. Och vi tycker de är knepiga för att det är en yngre generation. Det är för övrigt en av de äldsta skrifterna som finns. Det tycker jag är så sött. Det är en sten i Mesopotamien. Alltså där någonstans mellan Eufrat och Tigris. Ungdomen är förlorad. Som är alltid liksom olikat de yngre. Men i ett sånt här skifte så, ja, vår intuition hjälper oss inte. Vi måste checka den ordentligt. Så det tycker jag är kul med det här avsnittet. Vad blir då staden om vi försöker att inte tänka industriellt? Det vill säga inte centraliserat. Inte den här höga volymen, inte den här höga skalan, utan någonting annat. Vad nu det är.
Mm. Ja. Och det ska vi se. För nu ger vi oss in i nutiden.
Ja. Ja, och där stoppar vi del 1 av 4 i vårt avsnitt om staden i framtiden. I de kommande delarna kommer vi att prata om nutid och framtid. Hej!